När jag var liten så brukade jag titta på en tecknad variant av Lucky Luke. Och för er som inte känner till Lucky Luke så är han en ensam cowboy som han i inledningen av varje episod han får veta att han drar sin pistol snabbare än sin egen skugga. Och Lucky Luke han åker runt i olika delar av vilda västern. Och han hjälper då alla de här olika sherifferna att hantera skurkar av olika slag. Och någonstans i mitt minne så finns det inetsat ett avsnitt. Jag vet inte om det var så i varje avsnitt, men det var så där i alla fall att när de då satte fast någon skurk så kom då den här skurken på något sätt till insikt och kanske med ett visst mått av vilja till förändring så utropade då de att jag ska åka till San Francisco och börja ett nytt liv. Och jag har faktiskt bott i närheten av San Francisco ett tag när jag var i USA som utbytesstudent. Och den familjen som jag bodde hos när jag åkte där med pappan så berättade han för mig att San Francisco det är platsen där anything goes, alltså laglöst land i princip. Allt är tillåtet. Var och en levde och gjorde precis så som de ville. Och staden Korint, där då den här församlingen fanns som första Korintierbrevet är skrivet till, den kan man säga påminner en hel del om San Francisco. Den låg belägen precis i övergången mellan det grekiska fastlandet till då halvön Peloponnesos i Grekland. Och på grund av det så hade den en väldigt strategisk plats för handeln då mellan Egeiska havet, alltså östra Medelhavet och västra Medelhavet. Och det innebar att det var en plats där många religioner och kulturer möttes. Och på så sätt så var det ju liksom en smältdegel där många religioner och kulturer möttes. Och det verkar vara då en stad som på något sätt var öppet för vad som helst. Och tyvärr så verkar detta även då ha präglat den kristna församlingen som Paulus hade planterat där ett par år tidigare. Så trots att de hade tagit emot evangeliet och fått del av den sanna friheten i Kristus så fanns det fortfarande områden i församlingen där den här världen hade påverkat församlingen och som då Paulus behövde korrigera. Och i den här texten som vi precis har läst, 1 Korintierbrevet 5, så läser vi om ett fall där församlingen behöver tillämpa församlingsdisciplin på en man i församlingen. Och när vi läser den här texten så behöver vi också dra samma slutsats att vi behöver tillämpa församlingsdisciplin. Det är därför det står med som en del i vårt församlingsförbund som vi har kommit överens om som församling. Och i resten av den här predikan så kommer jag dela in den i tre punkter om varför vi ska tillämpa församlingsdisciplin idag. Och vi ska tillämpa församlingsdisciplin för att föra människor till frälsning. Det är punkt ett. Föra människor till frälsning. Två. Bevara församlingens renhet. Bevara församlingens renhet. För det tredje då. Särskilja församlingen från världen. Särskilja församlingen från världen. Punkt ett. Vi ska tillämpa församlingsdisciplin för att föra människor till frälsning. Paulus började det här stycket med att säga att det ryktas om sexuell omoral bland er. Och när vi läser det i den här översättningen så låter det ju nästan som att det är något löst rykte. Men vi kan förstå från detaljerna att så inte är fallet, utan det som försiggår här det är någonting som är välkänt i församlingarna runt i det här området då. Svenska Kärnbibeln översätter den här texten så här: alla berättar om att det finns sexuell omoral bland det. Och då det som alla berättar om, det är att i församlingen så finns det då en man som lever ihop med sin fars hustru. Och det verkar mest troligt att det här fallet då handlar om en man som lever ihop med sin styvmor. Alltså hans far har gift om sig och sen så ingår han en relation med henne. Inte då sin biologiska mor. Och att ha sin faders hustru på det här sättet, det var något som både var förbjudet i Moselag, kan man läsa om i tredje Mosebok kapitel 18 och vers 8. Men det var också förbjudet i romersk lag vid den här tiden. Så vi har att göra med en synd i församlingen som har pågått under en tid och fortfarande pågår, som inte bara är ett brott mot Guds lag, utan till och med ett brott mot den rådande civila lagen vid den här tiden. Och hur reagerar då församlingen på detta? Ja, i vers 2 så läser vi att de är uppblåsta. Och de är liksom stolta över det här som händer. Och det verkar som att de är stolta över att de är så öppna och toleranta. Att de kan liksom se mellan fingrarna på en sån här oerhört grav synd som inte ens världen omkring dem accepterar. Men den kristna församlingen är inte kallad att se mellan fingrarna på synd. Den kristna församlingen är inte kallad att se mellan fingrarna på synd. Paulus säger i fortsättningen på vers 2 att istället för att vara uppblåsta så borde de ha blivit så bedrövade att den som har gjort det här hade drivits ut ur deras gemenskap. Och ordet här som översatts till bedrövad i våra svenska biblar, det handlar om manifesterad sorg, alltså sådan sorg som man visar till exempel när någon som står en nära dör. Och i det här fallet som en naturlig följd att det får radikala åtgärder. Och Paulus han nämner då tre åtgärder. Första, precis som vi då nämnde, att man ska driva ut personen ur gemenskapen. För det andra, vers 4, man ska fälla domen över den som har handlat så här. Och för det tredje då, vers 5, överlämna den här mannen åt Satan. Så det är alltså inga förmildrande ord som Paulus använder sig av. Och det visar också hur oerhört allvarlig den här situationen är. Paulus säger alltså att det är församlingens ansvar, utifrån den delegerade makt som Jesus har gett församlingen, att ställa den här personen som lever i synd på det här sättet utanför gemenskapen. Att fälla en dom och säga att det här är fel. Och man ska förvisa den här personen från Guds rike till Satans rike. Och det här, särskilt i våra öron som matas med liksom att vi ska vara toleranta och kärleksfulla, det låter väldigt intolerant och kärlekslöst. Men sanningen är att det är precis tvärtom. I vers 5 så ser vi att syftet med att ställa personen utanför gemenskapen, det är för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Anden ska bli frälst på Herrens dag. Och naturligtvis handlar det om personens ande som ska bli frälst på Herrens dag. Så det här handlar inte primärt om att hänga ut någon för att statuera ett exempel. Men det har ju förstås en varnande funktion för församlingen. Utan det handlar om att leda människor till frälsning. Det handlar om att leda människor till frälsning. Synd är uppror mot Gud och hans vilja. Och när vi syndar så tar vi ett första steg bort från Gud. Om den synden får fortsätta att växa i våra liv så kommer den att leda till att vår relation med Gud dör bort mer och mer. Och Jakob, han skriver så här i sitt brev, i Jakobsbrevet. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. Och när sedan begäret har blivit havande föder synd, och när synden är fullmogen föder den död. Nu är det så att jag tror att Bibeln lär oss att när en Gud föder en människa på nytt så kommer han också att vaka över den människan för att den människan inte ska gå förlorad. Men Gud använder medel för att åstadkomma detta. Och med ett medel är då att låta församlingen tillämpa församlingsdisciplin och ställa personen utanför gemenskapen så att den här personen ska vakna upp innan det är för sent. En av de absolut högst rankade militära specialstyrkorna i världen, det är den amerikanska flottan Navy SEALs. Det är de som skickas till de absolut farligaste och svåraste militära insatserna som den amerikanska armén genomför. Och man kanske skulle kunna tro att de här personerna som liksom blir Navy SEALs, det är supermänniskor med en extrem fysisk förmåga. Men intressant nog så är inte den fysiska förmågan särskilt avgörande vid de här uttagningarna. Och ändå så är det väldigt, väldigt få som klarar dem. Naturligtvis så behöver man vara bra tränad. Man kan liksom inte sitta på soffan i några år och tro att man ska klara det. Men de här fysiska momenten är något som väldigt många skulle klara av med viss träning. Det man framförallt vill komma åt genom de här väldigt tuffa momenten som man behöver gå igenom, det är att se hur överlåten är man till att kämpa tillsammans med sina vänner. Och det är ju helt rimligt. Om jag skulle vara tillsammans med någon i en strid så måste jag kunna lita på att den här personen som står, som är med mig, han kommer inte att överge mig. Hur fysiskt kapabel än den här personen är så spelar det ju ingen roll om han väljer att dra. Då står jag ju där. Men jag måste veta att han kommer att stå vid min sida oavsett hur svår den här striden blir. Och om personen inte är överlåten till detta så kommer det att leda till förmodligen död både för honom själv och för den som är med honom. Och på samma sätt, om någon inte är överlåten till att strida mot synden utan istället omfamnar den, så kommer det att leda till död både för sig själv och för andra. Så därför behöver vi göra allt vi kan för att personen ska vakna upp och se hur farlig synden är. Församlingen är inte en social klubb. Vårt mål är inte att skapa en gemenskap där alla kan vara med oavsett vad. Vårt mål är att genom Guds kraft och till Guds ära föra fram varandra heliga, fläckfria och oantastliga inför Kristus på domens dag. Paulus säger så här i Kolosserbrevet, kapitel 1 från vers 21. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen, och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Därför, vänner, kan vi inte se mellan fingrarna på synden. Vi måste göra allt vi kan för att leda varandra till omvändelse om någon börjar leva i synd. Vi måste göra allt vi kan för att leda varandra till omvändelse om någon börjar leva i synd. För det här är en fråga om liv och om död. Det här är naturligtvis obekvämt. Det är mycket lättare att bara låta saker vara och inte ta tag i. Men om vi verkligen älskar varandra så måste vi också vara måna om varandras eviga väl. Vi kan inte låta bekvämlighet styra, utan vi måste våga konfrontera varandra i kärlek i syfte att leda varandra till frälsning. Så det var punkt 1. Vi måste tillämpa församlingsdisciplin för att föra människor till frälsning. Så punkt 2. Vi ska tillämpa församlingsdisciplin för att bevara församlingens renhet. Vi ska tillämpa församlingsdisciplin för att bevara församlingens renhet. Som vi tidigare har nämnt oss, så var församlingen i Korint uppblåsta och stolta över sitt beteende. Och i vers 6 så ser vi att det verkar till och med som att de skryter över hur de har hanterat den här situationen. Det verkar som att de har tänkt sig att genom att tolerera och se mellan fingrarna på synden så skulle då den här personen kunna vinnas för Kristus och kanske så småningom då överge den här synden. Men det är inte så här som synd fungerar. Synd är som en surdeg. Och jag är ingen bagare på något sätt, men jag har en kompis som kan baka. Jag har en mamma som kan baka, hon är väldigt duktig på det. Men man ofta så pratar man liksom varm om surdeg och surdegsbröd. Men Paulus poäng här är inte att tala om liksom gott och saftigt bröd, utan han vill belysa en sanning om hur synden fungerar, nämligen att synden sprider sig. Synden sprider sig. På den här tiden då var jäst, som vi ofta använder då, kanske surdeg blir mer och mer populärt, men det var ovanligt, utan istället så använde man sig av surdeg. Och när man tog en surdeg och bakade bröd av den, så sparade man alltid då en liten bit för att använda till nästa deg. Och när man då sedan skulle baka mer bröd, så gjorde man en ny osyrad deg som man sedan då bakade in den här biten som man hade sparat i, för att den skulle bli även en surdeg. För man visste precis då som nu att den här surdegen, den kommer att sprida sig och till slut genomsyra hela den här degen, så att hela degen blir en surdeg. Och precis så här säger Paulus att synden fungerar. Om synd, oomvänd synd, får härja fritt, så kommer snart hela församlingen att falla in i det här. Så när vi ser någon som syndar på något sätt och det får liksom inga konsekvenser, så blir vi frestade att göra samma sak. Och sen så kopplar Paulus detta till påsken och den här natten innan israeliterna skulle tåga ut ur Egypten, då man åt osyrat bröd. Den natten, om ni kommer ihåg historien, skulle Gud sända. Det var den sista plågan i Egypten. Han skulle sända en dödsängel för att slå allt förstfött i Egypten. Men Israels folk, de skulle bli räddade genom att de skulle offra ett felfritt lamm. Och de skulle ta blodet från det här lammet och stryka på sina dörrposter, så att dödsängeln skulle gå förbi och skona det huset. Och vi vet att ordet påsk kommer från hebreiskans pesach, som betyder just gå förbi eller skol. Och vi vet att Kristus är uppfyllelsen av påskalammet. Han blev slaktad och hans blod rann på Golgata trä för att syndens lön, som är döden, inte skulle drabba oss, utan att vi skulle få evigt liv. Så Kristus, som var fri från synd, han har rensat bort den gamla surdegen, vår synd, och han har gjort oss till ett osyrat bröd. Så i Kristus är vi alltså fria från synden. Precis som Paulus säger i Romarbrevet, vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? vi ska leva i enlighet med vilka vi är i Kristus. Vi ska leva i enlighet med vilka vi är i Kristus. Och i vers 8 i vår text så ser vi: låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Vi ska alltså inte låta ondskans och elakhetens surdeg få fäste i församlingen, utan fira högtid, alltså leva våra kristna liv med renhetens och sanningens osyrade bröd. Ett jättebra recept om man vill fördärva en församling, det är att avskaffa församlingsdisciplin. Om vi tror att vi kommer att vinna våra bröder och systrar genom att blunda för synd, så gräver vi både deras och våra egna gravar. Om synden får leva ostört så kommer den att sprida sig precis som en syrdeg till slut genomsyrar. En degen kommer synden att genomsyra hela församlingen. Och tyvärr så är det här någonting som vi kan se när vi tittar på församlingar i Sverige och Europa idag. Så många församlingar, för att göra församlingen mer attraktiv i världens ögon, så har man valt att inte prata om synd. Utan istället så presenteras evangeliet som möjligheten att uppfylla dina drömmar. Gud har en underbar plan för ditt liv, och om du tar emot honom i ditt hjärta så kommer du att få frid och glädje. Det här är ett budskap som har gått ut på så många platser. Och naturligtvis så talar ju Bibeln om frid och glädje, absolut. Men om inte människans grundproblem adresseras, nämligen att vi är döda i våra överträdelser och synder, och på grund av detta så vilar Guds vrede över oss, då finns det inte heller några goda nyheter om att Jesus har blivit synd i vårt ställe och tagit Guds vrede på korset för att vi skulle få liv och gemenskap med honom. Så i tron att man kan vinna människor genom att inte ta itu med synden, så har man tappat hela evangeliet, och synden får härja fritt och ta församling efter församling ner i graven. Så hur gör vi då för att rensa bort den gamla surdegen? Första steget är allt att vi måste börja med att fästa vår blick på Jesus Kristus, han som är trons upphovsman och fullkomnare. Vi måste fästa vår blick på Jesus Kristus, han som är trons upphovsman och fullkomnare. Först när vi förstår vår egen synd och vad Jesus har gjort för oss på korset kan vi hamna i rätt position för att ta tag i andra människors synd. Sen ger oss naturligtvis Jesus tydliga instruktioner i Matteus 18 från vers 15. Så Matteus 18 och vers 15 säger Jesus så här: om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt er emellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Och lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Precis som vi har nämnt tidigare så är målet med att konfrontera synd att anden ska bli frälst på Herrens dag. Och dessutom blir det ju tydligt att det här handlar inte om att hänga ut människor, eftersom Jesus säger att vi först ska ställa vår broder till svars enskilt. Och först i tredje steget så handlar det om att ta det till hela församlingen. I det här fallet i Korint som vi läser om, så är det ju uppenbart att synden har pågått så länge att hela församlingen har blivit medveten om vad det är som försiggår. Men om den som har syndat, framhärdar i sin synd, så måste till slut församlingen ställa den här personen utanför gemenskap. Som vi tidigare sagt naturligtvis, för människans frälsning, men också för att församlingen ska bevaras ren. Om det inte sker så kommer synden att sprida sig till övriga i församlingen. Om det inte sker så kommer det att sprida sig till övriga församlingen. Så det var punkt 2. Vi ska tillämpa församlingsdisciplin för att bevara församlingen ren. Då kommer vi till punkt 3. Vi ska tillämpa församlingsdisciplin för att särskilja kyrkan ifrån världen. När vi pratar om församlingsdisciplin så får vi inte göra misstaget att inte göra en distinktion mellan församlingen å ena sidan och världen, det vill säga icke-kristna å andra sidan. Så hur ska församlingen förhålla sig till världen? Ja, i vers 9 så läser vi att Paulus, han har skrivit ett brev, ett tidigare brev till församlingen i Korinther. Han har sagt att de inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Men här då så ser han att det är nödvändigt att förtydliga det som han tidigare sagt. Det handlar ju inte om alla omoraliska här i världen. Då skulle de behöva lämna världen, skriver Paulus. Gud, Fader, sände sin son till världen för att förkunna de goda nyheterna, evangeliet. Att han själv är Guds lam som tar bort världens synd genom att leva fullkomligt inför Fadern, ta straffet för sitt folks synd på sig och sedan uppstå ifrån de döda. Och så som Fadern sände sin son Jesus Kristus, så sänder Jesus nu oss in i den här världen för att förkunna dessa goda nyheter. Evangeliet om Jesu Kristi liv, död och uppståndelse. Och vi är här, mitt i den här världen, av en anledning. För, så som profeten Habakkuk säger, fantastisk text. Jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet, så som vattnet täcker havets djup. Vi är här för att jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet, så som vattnet täcker havets ljus. Det står i Habakkuk 2:14. Men om det här ska ske så kan vi inte låsa in oss i bunkrar eller flytta till en öde ö någonstans. Istället så skulle jag vilja ge 3 förhållningssätt som jag tror att Guds ord ger oss när det gäller vår relation till den här världen. För det första. Vi har fått den helige ande och vi behöver inte vara rädda för den här världen. Vi har fått den helige ande och vi behöver inte vara rädda för den här världen. Innan Jesus återvände så hade han lovat att han skulle vara med dem. Han skulle vara med oss alla dagar in till tidens slut. Och precis innan sin himmelsfärd så säger han: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Han har utgjutit den helige ande över sin församling och genom honom får vi kraft till att bli hans vittnen. Han som är i oss är starkare än han som är i världen. Vi är inte i underläge på något sätt och vi behöver inte vara rädda för den här världen. För andra, vi ska inte förvånas när icke-kristna lever i synd. Det har knappast undgått någon att det moraliska förfallet i västvärlden har accelererat på ett häpnadsväckande sätt under de senaste decennierna. Min mormor, hon dog på 90-talet, 95 om jag inte minns fel. Jag kommer ihåg när jag var liten och hon var liksom förfärad över hur män som spelar fotboll kramas efter att man har gjort mål. Och vi skrattar liksom. Det här låter helt nipprigt. Hur kunde man bara tänka sådär? Men det här är en person som levde för 30 år sedan. Det här är liksom nutid nästan. Och naturligtvis så finns det ju en plats för att häpnas över den moraliska utvecklingen i vårt land. Men ibland så blir det nästan som att vi förväntar oss att människor ska vara mer gudfruktiga än vad de är. Men Låt oss inte förvånas, den här världen går mot sin undergång. Det är Guds nåd att det inte ser värre ut än vad det faktiskt gör. Och vi är kallade att komma med Guds rike mitt i allt det här mörkret. Vi är inte kallade att dra oss undan och gömma oss någonstans, utan vi ska komma med Guds rike, med hans ljus och hans evangelium. Och för det tredje, väldigt basal grej, men vi måste skaffa vänner i den här världen. Om vi ska nå ut till den här världen så behöver vi skaffa vänner som inte är kristna. Och naturligtvis så finns det ju en spänning i en sån relation. Det går inte att ha en lika nära relation som man kan ha med en annan kristen. Men Jesus var vän med syndare. Han åt och drack med syndare som dig och mig för att vinna dem för Gud. Och det måste du och jag också göra om vi ska komma med Guds rike till dem som behöver det. Så tre saker då alltså. Vi har fått den helige ande. Vi ska inte förvånas när icke-kristna lever i synd. Och vi måste skaffa vänner i världen för att vinna dem för Guds rike. Så ska vi då ha vilka typer av vänskapsrelationer som helst? Ja, fienden har nämligen ett listigt vapen. Vi tror att den trojanska hästen kom med grekerna. Men den trojanska hästen har använts av Satan i alla tider. Och ni känner säkert till den här legenden om den trojanska hästen. Grekerna, de hade belägrat staden Troja i 10 år, men de hade aldrig lyckats inta den. Men så kom man på att man skulle bygga en gigantisk ihålig trähäst. Och den här fyllde man med en grupp grekiska krigare, så ställde man den utanför staden då i Troja. Och så låtsades man att hela flottan seglade bort och man gömde sig bakom en ö som heter Tenedos eller Tenedos. Men det fanns då en grekisk spion, Sinon, som låtsades vara en kvarlämnad slav. Och han talade om för trojanerna att den här hästen hade byggts som ett offer åt Athena. Och lämnats kvar i hopp om att trojanerna då skulle ådra sig hennes vrede genom att bränna upp den. Så det trojanerna gjorde då var att man släpade in hästen i staden till Athenas tempel. Och när man då trodde att greken hade gett sig iväg, så skulle man fira och man ställde till stor fest. Och när man då låg och sov ruset av sig, så smög krigarna ut ur hästen. Man öppnade stadsportarna och den grekiska hären som då hade återvänt under den här tiden kunde springa rakt in. Den här staden blev plundrad och bränd och de flesta män blev dödade och kvinnorna togs som slavar. Och i vers 11 så skriver Paulus: men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Men en sådan ska ni inte ens äta. Gud har gjort oss heliga och vi är kallade att leva heliga liv. Heliga liv innebär att vi skiljer oss från världen i hur vi lever och vad vi lever för. Tyvärr så vet vi allt för väl att vi misslyckas gång på gång och syndar mot Gud som har gett oss livet. Men även om kampen mot synden är en realitet för alla kristna, så är det ju just det. Det är en kamp. Det är en strid som vi kämpar. Det är någonting helt annat där det inte finns någon kamp, utan man lever som om synden inte vore något större problem. Och Paulus ger här några exempel på detta. Sexuellt omoraliska, det vill säga någon som lever i sexuella relationer utanför äktenskapets ram. Giriga, någon som aldrig är nöjd med vad de har utan alltid trånar efter mer. Avgudadyrkare. Kanske idag visar det sig framförallt genom människor som presenterar en falsk bild av vem Gud är. Förtalare. Någon som använder sin mun för att smutskasta och förolämpa andra. Drinkare, någon som missbrukar alkohol eller droger. Utsugare, någon som lurar och bedrar för att sko sig på andra. Och det här är ju förstås väldigt allvarliga saker som bryter ner Guds församling ifall det får plats att vara där. Och därför behöver vi vishet. Å ena sidan, naturligtvis vet vi att alla kämpar med synd. Men å andra sidan, när synd kommer fram på det här viset så behöver vi hantera den. Vi måste vara medvetna om att det kommer att finnas människor som kallar sig kristna men som fortfarande älskar sin synd och lever på det här sättet. En sån här person kan bli en trojansk häst som öppnar dörrarna för att fiendens armé ska storma in och fördärva Guds församling. Så vad ska vi då göra? Ja, Paulus är väldigt tydlig. De måste ställas utanför. Vi ska inte umgås med dem. Inte ens äta med dem. Och bibelforskare är oeniga ifall det här handlar om alla typer av måltider eller om det specifikt är Herrens måltid som avses. Men oavsett så förstår vi att det här handlar om att dra oss undan från gemenskap med den här personen. Och vi måste göra det här för att särskilja församlingen ifrån världen. Men som sagt, det gäller inte människor som är i den här världen som inte gör anspråk på att vara kristna. Då är ju skillnaden redan tydlig. Det finns ingen liksom missförstånd. Problemet är inte människor som är i den här världen. Problemet är de som vill nästla sig in i församlingen som trojanska hästar och göra om församlingen till att bli som världen och på så sätt fördärva den. Så det var punkt 3. Vi måste tillämpa församlingsdisciplin för att särskilja världen ifrån församlingen. Särskilja församlingen från världen. Så, som avslutning då. Den kristna församlingen föds och lever genom Guds nåd. Och vi behöver påminna oss om Jesus ord i bergspredikan när han säger: varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder: låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta flisan ur din broders öga. Står i Matteus 7:3-5. Församlingsdisciplin är inte ett medel för att peka finger på människor att vi ska själva framstå i bättre ljus. Men även om det kan vara obekvämt så behöver vi bruka församlingsdisciplin så att människor som är på väg bort från Guds nåd kommer tillbaka, så att församlingens renhet bevaras och så att den särskiljs ifrån den här världen. Vi har inte kommit till San Francisco för att börja ett nytt liv där synden kan fortsätta att förgöra oss. Vi har kommit till Jesus Kristus som har löst oss ifrån syndens bojor, tvättat oss rena i sitt dyrbara blod och gett oss nytt liv i honom. Så låt oss därför göra allt vi kan för att det livet som han har gett oss ska få växa och blomstra till Guds ära. Amen. Och Fader, vi tackar dig för ditt ord till oss. Och vi tackar dig för att i allt så vill du vårt väl. Och ditt väl, det är att vi får ära dig i allt som vi gör, som vi tänker, som vi säger. Och det är det som ger störst glädje och tillfredsställelse i våra liv. Att få leva för dig och för din ära. Och därför, Fader, så ber jag. Jag ber för vår församling. Att vi inte skulle få tappa blicken från detta. Att längta efter att vara tillsammans med dig. Att känna ditt välbehag. Och leva i den frihet som du har köpt till oss på Golgata kors. Att leva fri ifrån synden som bara vill fördärva och förgöra. Fienden kommer bara för att slakta och döda och förgöra. Men du har kommit för att vi skulle få ha liv och liv i överflöd. Och jag ber för oss som församling att vi skulle få liv och liv i överflöd. Hjälp oss, Fader, att vara frimodiga och i kärlek kunna tillrättavisa varandra. Så att vi för varandra närmare dig till din ära. I Jesu namn ber vi.